Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Expect more attacks on the government.
They caused a lot of damage.
On any computer crime, you want to look for the digital footprints.
Dataintrång där interna handlingar läckt ut.
The shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve.
Breaking into files.
Beskriver dataintrången så mycket avancerade.
This is just the beginning.
We will respond, 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 respond.
Nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet.
GOP stod det på skärmen. Vadå GOP? Tänkte Alice Stanton och försökte tänka efter vad förkortningen kunde betyda. Halva skärmen fylldes av de tre bokstäverna som var ackompanjerade av ett stort rött skelett i bakgrunden. Var det Grand Old Party, det inofficiella namnet på det republikanska partiet i USA som hackarna menade? Det vore ju helt bizarrt. Nej, det kan bara inte vara republikanerna. Men vad är det då? Vem är det som har gjort det? Tänkte hon och suckade. Hon sköt undan stolen bakom sig och ställde sig upp en stund. GOP. GOP. Inne på Sonys högkvarter i Culver City i Kalifornien så stod allt arbete stilla nu. Varenda dator i hela byggnaden och alla datorerna i hela organisationens nätverk visade samma bild på skärmarna. GOP, den röda dödskallen och så lite mer mindre text därunder. Sony Pictures, en multimiljondollarkoncern inom filmindustrin, satt fast i hackarnas klor och de visste inte ens vilka det var som hade attackerat dem. Alice kände paniken stiga i bröstet. Vad fasen skulle hon göra nu? Det var ju hon som var ansvarig för att det här inte skulle kunna hända. Det var ju hennes IT-team som med minutiös precision hade byggt upp Sony Pictures interna nätverk och planterat säkerhetsspärr efter säkerhetsspärr, lager på lager på lager för att ingen skulle kunna ta sig in som inte hade där att göra. Med ett team på 40 högutbildade IT-proffs och en budget på många miljoner dollar varje år hade Alice verkligen kunnat gå helt bananas med säkerheten och se till att Sony Pictures var ett ointagligt fort. Eller ja, det var i alla fall vad Alice och hennes team hade trott förut. Och där stod hon nu, mitt i skiten, med precis hela nätverket nere och bokstäverna GOP på varenda skärm i hela organisationen. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material, som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes-videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. Och mina patrons är den enda inkomstkällan för den här podcasten just nu. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com/natetsmörkasida och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com/natetsmörkasida. Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Nästan 7000 persondatorer och över 1500 servrar var just nu oanvändbara. Och gud vet vad mer som låg nere på grund av hackerattacken, tänkte Alice. Med bultande hjärta plockade hon upp sin sprillans nya svarta iPhone 6 Plus ur fickan på sin svarta kavaj. I kontaktlistan letade hon frenetiskt efter ett nummer som hon trodde att hon aldrig skulle behöva ringa. Särskilt inte i en sån här förödmjukande katastrofsituation. Till slut hittade hon numret. Michael Linton, aka Big Boss, stod i kontaktlistan. Hon tryckte till på skärmen, höll telefonen mot örat och när signalerna började ljuda så kände Alice att det här var nog det värsta ögonblicket i hela hennes liv. Ja, det här är Michael, hördes det i andra änden av samtalet. Hej sir, det här är Alice. Alice från IT-avdelningen alltså, sa hon och svalde hårt. Alice, vad i helvete är det som händer? Sa Michael med stressad röst. Min dator funkar inte och min sekreterare kan inte boka några möten, för hennes dator funkar inte heller. Och varför står det GOP på skärmen? Sir, vi har blivit hackade och de har tagits allt. Vi vet inte vem som har gjort det och de hotar att läcka en massa information om våra chefer, våra filmer, ja allt på nätet om inte vi gör som de vill. Och vi vet inte ens vad de vill. Du måste ringa Mr. Kazuo i Japan och berätta vad som har hänt. Det här är en katastrof. Och sen la hon på luren utan att säga ett enda ord till. Alice slängde sig ner på stolen igen och andades ut. Hon hade en obehaglig känsla av att det här bara var början på den här mardrömmen. Och hon hade rätt. Sony Pictures hade blivit attackerat av militära hackers från Nordkorea. Och mardrömmen skulle snart komma att bli mycket värre. Det här är Nätets mörka sida med mig, Marcus Borsklev.
Vi har redan varnat er och det här är bara början. Vi kommer fortsätta tills våra krav blir mätta. Vi har kommit över alla era interna data inklusive era hemligheter och era topphemligheter. Om ni inte lyder oss så kommer vi att släppa ut den datan.
Så står det på varenda dator i hela Sony Pictures nätverk, strax under bokstäverna GOP på det röda skelettet. och om någon hade en högtalare inkopplad i sin dator så hördes ljudet av maskingevär som sköt. Det här var som introt på en dålig cyberthrillerfilm från 90-talet, men det var på riktigt. Hackarna, som uppenbarligen inte hade engelska som modersmål med tanke på den taskiga meningsbyggnaden i meddelandet, hade lamslagit hela IT-infrastrukturen och Sony Pictures. Nedanför texten fanns några länkar med exempel på sånt som hackarna hade stulit ur Sonys system. Men det var fortfarande lite oklart vad det egentligen var som hackarna ville att Sony skulle göra, eller inte göra. För Alice Stanton hade den verkliga mardrömmen precis börjat. Innan GOP-hacket hade slagit ut hela Sonys system så hade det sett till att sno precis all data i hela nätverket. Hur kunde de sno all data så snabbt, kanske du tänker nu? Ja, det gjorde de inte. GOP hade varit inne i Sonys nätverk i veckor, månader, ja kanske till och med år innan de till slut drog ur proppen och stängde ner hela systemet. Och de hade haft gott om tid att hämta vad de ville ur det här systemet. När Alice och hennes team till slut lyckades få igång systemet igen så visade sig skadorna som hackarna hade ställt till med vara totalt förödande för Sony. Den skadliga koden hade helt enkelt raderat mer än hälften av innehållet på alla Sonys datorer. 3262 datorer var helt blanka. Ingenting fanns kvar. 837 stycken servrar blev också totalt raderade. Det tog bara någon timma för hackarna att släpa tillbaka Sony, ett högteknologiskt filmföretag, till början av 80-talet när det enda som fungerade var penna och papper, faxmaskiner och kontanter. Och ju längre tiden gick, desto värre visade sig konsekvenserna av hacket bli. Hackarna hade ju som sagt inte bara raderat hälften av all data, de hade också stulit all data ur Sonys nätverk. Och med allt så menar jag verkligen allt. Från privata e-postkonversationer bland Sonys högsta chefer till osläppta filmer och auditions med skådespelare. Under den kommande månaden efter dataintrånget så släppte hackarna lös 9 stycken stora samlingar med hemliga filer på internet så att vem som helst kunde ta del av dem. Om jag skulle säga att det som fanns bland filerna var otroligt pinsamt för Sony så skulle det vara en rejäl underdrift. Bland det läckta materialet fanns e-mail-konversationer från cheferna om filmstjärnor som de tyckte helt saknade talang, som till exempel Angelina Jolie. Det fanns manus till kommande filmer och till och med helt färdiga men osläppta filmer som Annie och Fury till exempel. För varje läcka som kom ut så blev det värre och värre för Sony eftersom fler och fler affärshemligheter avslöjades. Men det skulle bli ännu värre. Vem skulle vilja göra det här? Vem skulle vilja skada Sony och varför? När Alice och hennes team började nysta i hacket och försökte hitta spår efter hackarna så upptäckte de fler och fler ledtrådar som alla pekade åt samma håll. Nordkorea. När dataintrånget väl blev offentligt så påbörjade även de amerikanska myndigheterna egna utredningar om vad som hade hänt. Och även deras ledtrådar ledde raka vägen till Nordkorea. Men varför skulle Nordkorea vilja hacka Sony Pictures? Anledningen till varför Nordkorea hade hackat just Sony skulle komma fram i ljuset när hackarna hörde av sig igen. 10 dagar efter att alla skärmar på Sony visade den röda dödskallen och bokstäverna GOP. GOP visade sig vara en förkortning av Guardians of Peace. Det framkom när hackarna hörde av sig igen efter 10 dagar och deklarerade att Sony hade vägrat att acceptera deras villkor och att de omedelbart måste sluta visa den terroristiska filmen. Vad då den terroristiska filmen? Vilken film menar de? Filmen som hackarna refererade till var komedin The Interview. En mörk, skruvad komedi som handlar om ett par knasiga journalister som reser till Nordkorea för att intervjua Kim Jong-un och sen försöker lönnmörda honom. I hackarnas meddelanden så framkom ett hot där de talade om att alla som gick för att se på det intervju skulle lida under ett grymt öde. Så här skrev de.
Soon all the world will see what an awful movie Sony Pictures Entertainment has made. The world will be full of fear. Remember the 11th of September 2001. We recommend you to keep yourself distant from the places at that time. If your house is nearby, you'd better leave. Whatever comes in the coming days is called by the greed of Sony Pictures Entertainment. While the world will denounce the Sony.
Det visade sig att Nordkorea hade beklagat sig över filmens hemskhet under flera månader innan hacket. En talesperson för den nordkoreanska regimen varnade för att filmen var en skamlös akt av terrorism och krig och hotade med skoningslösa motåtgärder om filmen skulle tillåtas ha premiär. Det hade tydligen gått så långt att Nordkorea hade skickat ett brev till FNs generalsekreterare där de hade hotat med att om inte USA förbjöd filmen från att visas så skulle de vara ansvariga för att uppmuntra och sponsra terrorism. Låt oss stanna upp lite här och fundera på vad det egentligen var som hände. Vi har alltså en kommunistisk diktatur i ett av världens mest stängda och militariserade länder som vill stoppa en film från att komma ut eftersom den hintar om att någon skulle vilja mörda dess älskade ledare. Så vad gör de? De hackar givetvis filmbolaget och hotar med att släpa ut deras smutsiga byk i ljuset om de inte begraver filmen och aldrig släpper ut den i offentligheten. Och vad är det egentligen? Om inte en attack på yttrandefriheten, den konstnärliga friheten och friheten att kritisera och problematisera diktaturer. I mina ögon så var den här hackerattacken ett direkt angrepp på ett av demokratins fundament, nämligen rätten att uttrycka sina åsikter. Borde inte den fria pressen och politikerna i resten av världen bli mäkta upprörda av det här som hade hänt? Borde inte FN, som själva hade blivit utpressade av Nordkorea, agera eller åtminstone protestera mot det här? Det här kommer låta cyniskt och det är det, men nej. Världen var mer intresserad av skandalerna som gick att hitta bland den stulna informationen som hackarna läckte än av det faktum att attacken nog egentligen borde klassas som ett terroristdåd som syftade till att skrämma Nordkoreas kritiker till tystnad.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vad gjorde medierna då? De tog en titt på läckorna, och med snålvattnet rinnande ur mungiporna så satte de tänderna i alla läckerheter som fanns uppdukade för dem i de stulna filerna. Snaskiga e-mails från stora producenter, filmstjärnor och Sonys chefer visade sig vara första sidans stoff. Och det var särskilt en mailkonversation som pressen fastnade för, mellan Amy Pascal, en av de högsta cheferna på Sony, och producenten Scott Rudin, där de diskuterade Barack Obamas filmsmak. Det var betydligt mer intressant än cyberterrorismbrottet som informationen hade hämtats ur. Pascal hade mejlat till Rudin och frågat vad hon skulle fråga president Obama när hon skulle träffa honom på ett välgörenhetsevent. Och så här gick konversationen.
Would he like to finance some movies?
I doubt it. Should I ask him if he liked Django?
12 years.
Or The Butler. Or Think Like a Man?
Ride along. I bet he likes Kevin Hart.
Mejlet där de här högt uppsatta cheferna gjorde sig lustiga över president Obamas påstådda afrocentrerade filmsmak blev politiskt sprängstoff på nyhetsredaktionerna i USA. Och i februari 2015 så klev Amy Pascal av sin chefsroll på Sony Pictures på grund av skandalen som sågs som mycket okänslig ur ett etniskt perspektiv. Lite kuriosa här är att just Amy Pascal var en stor bidragsgivare till Demokraterna och Barack Obamas presidentkampanj. Det pressen gjorde var att sprida intern företagsinformation som hade stulits av ett fiendeland och göra det till fokus för hela historien kring Sony-hacket. Det är ändå lite intressant, eller hur? Ur ett medieetiskt perspektiv, vad väger tyngst? Att Nordkorea försöker censurera film och hota med terrordåd om inte Sony gör som de vill? Eller att två chefer skrev ett okänsligt mejl om presidentens filmsmak? Det skulle gå att argumentera för att medierna genom att göra på det här sättet bidrog till Nordkoreas censureringskampanj mot Sony. Och till slut blev pressen för stor på Sony. Bara några timmar efter att de nordkoreanska hackarna gick ut med sitt terrorhot om filmen The Interview så gick de fyra största biografkedjorna i USA ut med att de inte skulle visa filmen på sina biografer. Det gjorde att Sony i princip blev tvingade att ställa in premiären av filmen, som skulle skett kring jul samma år som hackerattacken. Till och med en del av video-on-demand-tjänsterna på internet hade vägrat att distribuera filmen av rädsla för terrordåd och hackerattacker efter Nordkoreas hot. Sony ställde in all marknadsföring av filmen, all reklam och alla inlägg om filmen på Facebook och Twitter. Terroristerna vann. Så, vad gjorde folk åt det här då? Fanns det verkligen ingen som protesterade mot det orimliga i att nordkoreanska hackare lyckades tvinga ett av världens största filmföretag till censur? Ja, det var inte direkt så att folk sprang till yttrandefrihetens försvar direkt. Pressen ville inte göra något. FBI, NSA och de andra myndigheterna ville inte göra något. FN ville inte göra något. Om något så tyckte de flesta, både hos myndigheterna och i medierna, att Sony mer eller mindre fick skylla sig själva som hade så mycket hemskheter undangömda bland e-mailsen och filerna som hade läckt ut från hacket. Ingen ville stå upp och försvara ett företag vars chefer i hemlighet drog rasistiska skämt om presidenten i sina e-mail. Och här kommer det konstiga. Det fanns en person som stod upp för yttrandefriheten och han var ingen politiker. Han var ingen chef i filmindustrin. Han var ingen journalist. Den enda som öppet vågade protestera mot det här var skådespelaren George Clooney. George Clooney blev så arg att han tillsammans med sin agent Brian Lord skrev ett långt brev, ett upprop i protest som han skickade till alla cheferna för alla stora filmstudios i Hollywood. Han skickade till alla filmbolagens chefer där han bad dem att uttrycka sitt stöd för Sony. Så här skrev George Clooney i sitt brev. Vi vet att om vi låter terroristerna vinna nu, om vi låter dem bestämma, så kommer vi öppna dörren för andra grupper som vill hota yttrandefriheten, privatlivet och den personliga friheten. Och då är vi verkligen inne på en farlig väg. Låt oss tillsammans kämpa mot det här hotet, mot allt som vi står för. Så här sa George Clooney till nyhetssidan Deadline Hollywood i en intervju om hans brev.
We have a new paradigm, a new reality, and we're going to have to come to real terms with it all the way down the line. This was a dumb comedy that was about to come out. With the First Amendment, you're never protecting Jefferson, it's usually protecting some guy who's burning a flag or doing something stupid. This is a silly comedy, but the truth is, what it now says about us is a whole lot. We have a responsibility to stand up against this. That's not just Sony, but all of us, including my good friends in the press who have the responsibility to be asking themselves, what was important? What was the important story to be covering here? I understand that someone looks at a story with famous people in it and you want to put it out. The problem is that what happened was, while all of that was going on, there was a huge news story that no one was really tracking. They were just enjoying all the salacious SH*T instead of saying, wait a minute, is this really North Korea? And if it is, are we really going to bow to that?
Det där låter ju riktigt vettigt i mina öron. Så rimligtvis borde ett helt gäng av de här som George Clooney kontaktade ha skrivit under på ett litet kick och stått upp för yttrandefriheten. Nix. Inte en enda person skrev under. Men det slutade inte hända grejer. Tvärtom. Nu var det dags för Vita huset att bli inblandat i den här historien. När biograferna vägrade visa filmen och Sony hade ställt in premiären så gav sig Vita huset och president Obama in i leken, om än på ett ganska märkligt vis. När Obama fick frågan om vad han tyckte om hackerattacken och att Sony hade ställt in premiären, så sa han att Sony hade begått ett stort misstag.
Yes, I think they made a mistake. We cannot have a society in which some dictator someplace can start imposing censorship here in the United States.
Michael Linton, Sony-chefen, blev väldigt upprörd och gick ut i medierna och sa att presidenten hade missförstått det hela. Vi på Sony äger inga biografer. Vi äger inga distributörer. Vi kan inte bestämma om en film ska visas på biograferna eller inte. Men när biograferna vägrar att visa filmen och distributörerna vägrar distribuera den, då kan inte vi göra något annat än att ställa in premiären. Men det är inte vi som har valt att det ska bli så här. Det är biograferna som av rädsla för att själva bli hackade eller utsatta för terroristdåd som har valt att ge efter för terroristerna. Samtidigt så jobbade Sony i hemlighet på att försöka få digital distribution av filmen via streamingtjänster istället. Men det gick nästan lika trögt där. Alla var livrädda för att bli hackade av nordkoreanerna. Netflix sa nej till filmen. Facebook sa nej till filmen. Comcast sa nej till filmen. Alla sa nej, utom Google och Stripe, som gick med på att lägga upp den på deras streamingtjänster. Till slut lyckades Sony få ut filmen på ett litet fåtal oberoende biografer. Och samtidigt så släppte de filmen digitalt hos Google och Stripe. Barack Obama hörde av sig till Michael Linton på Sony och bad om ursäkt för sitt uttalande. Så, i korthet här då. Nordkorea hackade Sony Pictures och hotade med att läcka en massa dokument från deras nätverk. De raderade hälften av all data i hela systemet och gjorde tusentals datorer och servrar helt obrukbara. Och sen läckte de 9 stora paket med hemlig företagsinformation som var fullspäckad med högintressant Hollywood-skvaller. Medierna nappade direkt och rapporterade om det snaskiga skvallret istället för hotet om terror och censur. Och de nordkoreanska hackarna både hotade FN med terrordåd och lyckades ganska bra med sitt mål som de hade med cyberattacken, vilket var att hindra filmen The Interview från att någonsin nå tittarna. Men hur gjorde de egentligen? Och hur kunde ett land som Nordkorea lyckas med ett så pass stort och avancerat cyberbrott? Ja, de använde en variant av det ökända Shamoon-viruset som blev känt för världen när det användes i en stor cyberkrigsoperation för att attackera och förstöra mer än 30 000 datorer hos Saudiarabiens största oljebolag, Saudi Aramco. Shamoun-viruset och hela historien med Saudi Aramco, det är en intressant händelse som förtjänar ett helt eget avsnitt. Men det intressanta här är alltså att viruset som användes för att attackera Sony Pictures var en omgjord version av Shamoun-viruset. Viruset var designat för att radera och skriva över alla filer på datorernas hårddiskar och dessutom skicka kopior på alla filer som skrevs över till hackarnas servrar, som var väl gömda bland VPN-tunnlar och annat som gjorde det svårt för att spåra virusets ursprung. Viruset i sig själv bestod av tre delar. Den första delen kan vi kalla för bombsläpparen, och den var själva källan till infektionen i nätverket. Bombsläpparen skapar en tjänst med namnet MTS-SRV och låter den filen ligga på den infekterade datorn utan att göra någonting, förrän hackarna vill att den ska göra någonting. När hackarna skickar signalen till bombsläpparen att den ska skrida till verket, så startar den sig själv och släpper ut nästa del av viruset på datorn, nämligen utrensaren. Utrensaren snor åt sig alla filer på datorns hårddisk och sen raderar den och skriver över alltihop, vilket totalförstör datorn. Till sist släpper bombsläpparen ut Tjallaren, ett program som skickar de stulna filerna till hackarna. Det sista steget för viruset är att sprida sig själv vidare till fler datorer i nätverket. Utrensaren har en liten specialfunktion också. Det är den som lägger in en bild på den infekterade datorn. Och det var den bilden som visades på alla skärmarna på Sony Pictures med bokstäverna GOP, dödskallen och hoten. Okej, så nu vet vi att Nordkorea var djupt nedgrävda i hackerträsket redan 2014 och att de inte drar sig för att attackera riktigt stora företag. Men vad har egentligen hänt sedan dess? En hel massa har hänt, visade sig. Att försöka få någon ordning på alla dumheter som Nordkoreas militära hackers har ställt till med i världen, det är som att dyka ner i ett gigantiskt kaninhål utan slut. Omfattningen på allt de har sysslat med är häpnadsväckande. Här är några exempel på brott där alla bevis pekar rakt mot Nordkorea. Attacker mot nöjesindustrin. Förutom hacket mot Sony så attackerades även AMC-biografer. Förmodligen för att de hade planerat att visa filmen The Interview. Dessutom attackerades företaget Mammoth Screen. Förmodligen för att de producerade en fiktiv dramaserie om en engelsk kärnfysiker som blev fängslad i Nordkorea. Ransomware-attacker och cyberdriven utpressning. Nordkoreanska hackers låg bakom det ökända utpressningsprogrammet WannaCry 2.0 som spreds över hela världen och utpressade företag på pengar mellan 2017 och 2020 genom datastöld och hot. Målinriktade attacker på företag som sysslar med kryptovaluta och stöld av olika kryptovalutor. Nordkorea har attackerat hundratals olika företag med koppling till kryptovalutor, och de har dessutom lyckats stjäla stora mängder pengar i kryptovaluta. Till exempel så lyckades de sno åt sig bitcoin till ett värde av 75 miljoner dollar från ett företag i Slovenien i december 2017. De lyckades stjäla kryptovaluta för 25 miljoner dollar från ett indonesiskt företag 2018. Och 2020 stal de nästan 12 miljoner dollar i kryptovaluta från ett företag i New York. I de flesta fallen använder de en skadlig kod i ett program för handel med kryptovalutor där de själva använde en okänd bakdörr, en svaghet i programmet Crypto Neuro Trader, för att stjäla pengarna. Digitala bankkupper. Mellan 2015 och 2019 så rånade hackarna banker digitalt i bland annat Vietnam, Bangladesh, Mexiko, Malta och flera stycken afrikanska länder. De nordkoreanska hackarna hackade bankernas datornätverk och skickade fejkade Swift-meddelanden för att försöka göra olagliga pengaöverföringar. Hackade uttagsautomater. Under flera år så hackade nordkoreanerna mängder av ATM-uttagsautomater med hjälp av klonade bankkort för att kunna hämta ut kontanter. Den största summan de gick iväg med var 2018 då de lyckades få ut 6,1 miljoner dollar från Bank Islami i Pakistan. Skadlig kod i kryptovalutor. Nordkorea utvecklade flera olika skadliga program för kryptovalutahantering mellan åtminstone 2018 och fram till idag. Syftet var att ge hackarna tillgång till bakdörrar hos offrens datorer som de sen kunde använda för att få ut kryptovaluta igenom. Bland de mest kända programmen finns Celas Trade Pro, World Bitbot, iCryptoFX och Coupay Wallet. Nätfiskekampanjer. Från åtminstone 2016 och fram till idag har Nordkorea skickat ut nätfiskekampanjer som har riktat in sig på försvarsföretag i främst USA och EU, men även energibolag, flygplansbyggare och techbolag. Olaglig handel med investeringar i fartyg. Under 2017 och 2018 så sålde de nordkoreanska hackarna så kallade Marine Chain Tokens som lät investerare köpa delar av fraktfartyg över hela världen. På så sätt kunde de komma undan många sanktioner och samtidigt få in både pengar i Nordkorea och stödja den inhemska båtindustrin på samma gång. Och listan bara fortsätter och fortsätter. Tittar man på det utifrån så verkar Nordkorea stå i frontlinjen när det gäller militära cyberbrott. Men hur kunde det bli så? För det har verkligen inte alltid varit på det här sättet. För bara något årtionde sedan så sågs Nordkorea som ett tekniskt underutvecklat land. En nation som knappast skulle kunna ge sig på en stormakt som USA i cyberrymden. Hur kunde Nordkorea gå från ett land som man bara ryckte åt axlarna åt när det gällde cyberhot till att på kort tid förvandlas till ett av världens mest sofistikerade länder när det gäller hackning och skadlig kod? Ja, det är inte superenkelt att besvara den frågan. Men en utgångspunkt för att komma närmare sanningen är att titta på var Nordkorea befinner sig i världspolitiken och söka förklaringen där. Det finns få länder som är så utestängda och hatade av i stort sett hela världen som Nordkorea. Nästan ingen vill handla med dem överhuvudtaget. Nästan ingen vill utbyta teknik och mjukvara med dem. De är världssamfundets paria. Och det ger dem också ett kraftigt incitament att försöka tjäna pengar på olagliga sätt, eftersom de traditionella vägarna till välstånd och välfärd, nämligen handel, öppenhet, multilateralt utbyte och samarbete, är helt stängda för dem. Och vilket sätt att tjäna pengar på ett olagligt sätt kan vara bättre än att göra det utan att behöva blanda in andra länder, åtminstone inte direkt och öppet. Sanktionerna från resten av världen mot Nordkorea är omfattande och ett rejält tilltaget militärt styrt initiativ till hacking för att tjäna pengar utomlands är nog mer än frestande för de styrande i Pyongyang. För att verkligen kunna förstå hur Nordkorea har lyckats få fram ett så väloljat maskineri för militära och ekonomiska hackeroperationer så behöver vi bekanta oss med hur människor formas och stöps i landets stenhårt styrda militärväsende. Vi behöver få en inblick i hur man skapar en elithacker inom den nordkoreanska armén. Vi behöver veta mer om Lazarusgruppen och APT-38. Du har lyssnat på Nätets mörka sida med mig, Marcus Borsklev.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.